att du ska komma med din ande över oss och föra oss samman. Tack att vi får vara ditt folk, Herre. Herre, du har en underbar plan i slutstriden, Herre. Du har en tanke för ditt folk, Herre. Tack att vi kan vara så trygga i denna tanke som du har, Herre. Du har en plan, Herre, och vi kan läsa i ordet om den, Herre. Tack Jesus att du vill föra oss samman, Herre. Vi prisar och lovar dig, Herre. Och vi ber också för Sverige. Vi har gjort det här tidigare nu och vi vill fortsätta att be för Sverige. Lyfta upp vårt land, Herre. Att vi ska få vara brinnande i anden, ditt folk, Herre. Att det inte vi somnar in så att vi är gömma kristna, utan att vi är levande i tron, Herre. Herre, vi ber för Sverige att du ska väcka ditt folk. Så att vi verkligen får vara en röst som ropar i öknen, Herre. Att vi får vara din röst och ditt ord, Herre. När det är som mörkast, att vi får lysa klart, Herre, i detta mörker, Herre. Vi tackar och lovar dig, Herre. Tack att du inte har övergett Sverige. Du har din hand över oss. Och tack att du lyssnar till oss när vi ber, Herre. Det är inte ute med Sverige, Herre. Men tack, Herre, att du leder, Herre. Och kanske ibland måste det gå genom nöd för att vi ska väckas till liv, Herre. Men vi prisar dig, Herre, för de skaror som ska komma till frälsning i vårt land, Herre. Jesus. Herre, vi ber om din andes ledning nu i ordet, Herre. Tack, Herre. Frimodighet, Herre. Amen. Amen. Tack Jesus. Amen. Jag tänkte jag skulle vara frimodig idag. Jag har känt en kallelse till att bli mycket mer frimodiga. Och inte sticka under stol med vad vi har gått igenom och hur vi har kommit dit där vi är. Och vi tackar Gud för att han har väckt oss. Och ibland tror jag att vi har varit lite för... Man känner inte igen liksom det här när man får motstånd. Så tänker man att det är människor. Men vi vet att det ligger en andevärld bakom. Och vi har var och en vår väg att vandra. Men som Guds folk så har vi en speciell kallelse att gå. Och jag ska vara lite extra frimodig idag. Ja. Och jag ska bara berätta det att när Free Church kom till för cirka 4 år sedan, då hade vi kommit från ett sammanhang där vi hade kämpat under en lång tid emot kompromiss. Emot en ande som vi upplevde inte hör hemma i Guds hus, i Guds församling. Och det var med mycket stor nöd och mycket vånda. Och det här var inte gjort över en natt, utan det här var under många års tid. Vi var en grupp som kämpade i församlingen. För att vi upplevde att det hade kommit in villfarelse i församlingen. Och det står vi för, och det var därför vi lämnade och det var därför vi gick. För vi kunde inte längre kompromissa om sanningen. Och hade vi gjort det så tror jag att vi hade farit väldigt illa. Och jag vet inte var vi hade hamnat till slut. Jag kan nästan säga kanske att vi kämpade lite för länge egentligen. Och man säger så här, det blev ju... stridigheter kan man ju säga att det blev, därför att vi var av olika uppfattningar. Och jag kommer in på det lite senare. Under ett sånt möte med föreståndaren som jag hade i församlingen, så kände jag verkligen, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag ville så gärna stå upp för sanningen. Och jag vädjade och jag bönade och jag bad. Och vi hade gjort det äldste länge. Och vi var ju några stycken. Och vid ett sånt tillfälle när jag hade ett samtal med föreståndaren i församlingen. Så tycker han att jag skulle kunna vara med på det tåget som gick. Och jag sa att jag kan inte vara med på det tåget eftersom jag inte vet var det slutar. Och det är den här enhetens och ekumenikens tåg. Och jag kände att det tåget för mig, det skulle gå i en annan riktning. Det skulle gå mot Rom. Och det var väl vår uppfattning att det hade smugit sig en katolska, ortodoxa, ja, den läran som inte vi står för och som vi inte förstår. Och vi kan inte se den i ordet. Och jag kände mig oerhört, oerhört pressad vid ett tillfälle. Och i det här samtalet. Men jag kände att jag kan inte kompromissa. Jag måste säga som det är. Så Gud hjälp mig. Och jag var som jag skulle ha varit nedskjuten i mitt hjärta. Alltså. Och när jag efter samtalet nästan stapplade in på mitt kontor. Så stod jag vid mitt skrivbord och så sa jag bara till Herren. Herre, hjälp mig nu. Visa mig nu. Har vi fel? Vad är rätt och vad är fel? Ja, hjälp mig. Jag var i nöd liksom. Jag kände mig så förkrossad. Och jag kände mig så nedstämd också. Och attackerad. Fruktansvärt attackerad. Och jag blev attackerad personligen också. På det personliga planet. På ett visst sätt. Som jag inte kanske behöver gå in på nu då. Och det kanske inte är väsentligt heller. Men så jag sa till Gud. Jag sa till Jesus när jag stod där vid skrivbordet. Herre, ge mig ett ord nu. Ge mig ett ord. Och så slog jag upp min bibel på bordet. Och jag var så jag skakade i hela kroppen. För det här tar på krafterna. Och då faller min blick på ett ord från Apostlagärningarna 18 och 9 och 10. Apostlagärningarna 18, 9 och 10. Jag ska läsa det ordet. En natt sa Herren i en syn till Paulus. Var inte rädd. Utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden. Och det ordet gick bara. Det var räddningen för mig. Alltså tror jag hade jag tuppat av denna vånda och denna kamp. Men Gud gav mig det ordet. Och det ordet har jag återvänt till många gånger. Och nu känner jag så här. Vi har faktiskt legat ganska lågt i Free Church. Under 4 års tid. Men nu tror jag att vi ska börja tala ut. För jag upplever en kallelse till Guds folk att tala ut sanningen. Och om ingen gör det, vad händer då? Apostlarna gjorde det, Jesus gjorde det. Och vi vet vad det blir utav det. Ja, det blir förföljelse. Men kan vi göra något annat? Vi kan ju inte lyda människor mer än Gud, eller hur? Det går inte. Och när vi upplever i vår ande att det har kommit in någonting i kristenheten som inte ska vara, då måste vi börja tala ut. Och vi fick gå igenom olika saker. Vi var en grupp som lämnade under ett församlingsmöte. Och vi fick gå igenom olika saker allihop kan jag säga. Men vi som gick hade en övertygelse i våra hjärtan att det var rätt. Och tiden var inne att lämna. Nu är det inte så utan att vi välsignar välsignar våra syskon. För vi har syskon i alla församlingar. Det är inte så det här va. Men det är läran som har kommit in i vår tid. Och egentligen har den funnits i alla tider. Apostlarna, de första församlingarna brottades ju ständigt med villfarelse. Ständigt med nya saker som kom in. Så det är ju så va. Och varför tror vi att inte vi skulle behöva göra det? Och genom alla tider så har det gått ett rop över hela världen. Ett väckelserop att Jesus kommer snart. Det har varit väckelseropet därför att Guds folk ska vara redo. För vi vet inte vilken stund Jesus kommer tillbaka. Och det har alltid varit ett rop: omvänd er. Låt döpa er. Omvänd er. Johannes döparen kom. Och hans rop var: omvänd er. Och han var så rak emot folket som kom, mot det religiösa ledarskapet som bara ville vara med på ett hörn. Han avslöjade dem. Han sa: vad vill ni ungefär, ni huggormsyngel? Vad gör ni här? Ska ni låta döpa er? Ja, men han var rak, Johannes. Han miste sitt huvud. Apostlagärningarna, så var de raka igenom. Omvändelse predikade de. Omvändelse, omvänd er från era synder. Man talade om sanningen. Och vi ser det ända fram till uppenbarelseboken. Så fanns det ett rop av omvändelse. Ända in i sluttampen kommer det att finnas ett rop till Guds folk. Först och främst till Guds folk och till världen. Och vi minns ju alla dessa underbara väckelsesånger. Vad handlade de om? Jo, det var sången till bruden. Gör dig redo. Gud manade sitt folk. Gör dig redo, vänd om, för jag kommer snart. Jag har ju sjungit den någon gång, den här: var är din skrud och Kristi brud? Det måste ju vara 100 år, den sången. Var är din tro? Var är din första kärlek? Var är ditt hopp? Ditt segerlopp? Vak upp, se, Jesus kommer snart. Det var en av dem. Det finns ju hur många som helst. Dessa gamla sånger som kallade människor hem. När vi var liten sjöng vi: kom hem. Du som är sargad, kom hem. Ja. Vi sjöng här om kvällen. Ja. Sådana här sånger som kallade: kom hem till mig, säger Jesus. Och det är inte bara till de som har gått vilse i världen. Det är till Guds folk. Kom hem till mig, säger Jesus. Kom tillbaka till mig. Alla ni som har gått vilse, kom tillbaka till mig. Och det är ingen som ropar idag. Eller det är väldigt få som ropar. Profeterna har vi ju sagt i det gamla förbundet. De ropade, och vet du vad de predikade? De predikade dom. Och det får du akta dig för att göra idag, för då blir du inte populär. Men det blev inte de heller. Men de predikade ju frälsning naturligtvis. De predikade mot falska profeter. Mot falska herdar. De var väldigt raka och tydliga. Varför? Jo, därför att de var väktare på muren och de såg att gudstjänsten, den heliga gudstjänsten inför Gud, bröts ner mer och mer. På grund av vad? Jo, på grund av religionsblandningen. På grund av andra gudar och avgudar. Och det ropade profeten att det är synd emot det första budordet: du ska inga andra gudar ha jämte mig. De varnade för Herrens dag. Och vet du vad de ropade då? Jo, de ropade: domen börjar med Guds hus, ropade de. Israel, ropade de. Domen börjar med er, vänd om. Det var ropet som gick ut. Och Gud lät folket gå i fångenskap. Så kan det gå när folket avviker ifrån Herren. Så fick de gå i fångenskap. Men där i fångenskapen omvänder de sig. Där började en ny förkunnelse om frälsning, om nåd. Att Messias skulle komma. Och så levde man och såg det för sin inre syn. Och man talade om att man skulle bli räddad. Men det var endast en liten kvarleva som blev räddad. Varje gång var det så. Det var inte hela folket, men en liten kvarleva. Och det var de som omvände sig och ville följa sanningen. Första gången när Jesus skulle komma. Johannes ropade. Vem ropar att Jesus ska komma tillbaka? Han ska komma en andra gång. Vi ska ju ropa: omvänd er, Jesus kommer snart. Man gjorde det då. Vi har kommit bort ifrån det. Som Guds folk. När Jesus kom. Och han skulle gå in i templet, läser vi om. Ska vi läsa det ordet i Matteus 21? Matteus 21 och 12. Jesus kom där till templet, på väg in i templet. Han kom in på tempelplatsen, står det i 21 och 12 i Matteus. Han drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog om kullborden för de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde duvor. Och han sa till dem: det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Ni har gjort det till ett rövarnäste, sa han. Och varför? Var det fel det som var där? Det kunde väl inte vara fel? Jo, det blev en dom över folket när Jesus gick in och rensade i templet. Toralf Gillbrandt säger att man var tvungen att betala en viss tempelskatt. Och den skulle betalas i samband med påsken. Och den skulle betalas i en speciell gångbar valuta. Och många var tvungna att växla till en mycket hög kurs. Det var penningväxlarna som tjänade på det i templet. De fattiga som inte hade råd att offra ett lamm kunde offra duvor istället. Men duvorna måste vara utan fel. Och offentliga inspektörer förkastade ofta duvor som var köpta utanför tempelområdet. De fattiga kanske hade köpt duvorna med sina sista pengar för att kunna offra till Gud. Då kom inspektörerna. De duger inte. Ni måste köpa våra duvor här inne på området. Liksom så. Ja. De skulle vara utan fel, de här duvorna. Men de var mycket dyrare på insidan. Felet i detta tempel som Jesus kallade sin fars hus var inte att de växlade pengar eller sålde duvor, utan att det som gjorde det berikade sig olovligt på andras bekostnad. Det var det Jesus var emot. Vad hände när Jesus kom till templet, till sin fars hus? Han kände inte igen sig. Han kom in i templet och han var helt främmande. Han kände inte igen sig alls. Vad är det som pågår? Han blev rasande. Han blev bedrövad. Varför? Jo, de hade plockat in andra ting som tog plats i templet. Det skulle ju vara ett bönens hus. Och det var egentligen inte försvarbart det som pågick. Man hade skapat behov och metoder för att tjäna pengar på folket. Profitera på folket. Nu ställer jag några frågor här. Vad har vi fört in i Guds hus, templet, idag? Vad har vi fört in i det som är templet idag? Som är Guds hus. Och sen ställer jag ytterligare en fråga. Är kyrkan, den så kallade kyrkan idag, är den Guds hus? Det här är frågor. Ibland är det bra att ställa frågor till sig själv också. Kyrkan är idag inte Guds hus. Jag är helt övertygad om att Jesus känner inte igen sig om han kommer in i våra kyrkor. Kyrkan är inte templet. Okej, kyrkan, engelska, church, församlingen, jag vet. Men när vi talar om kyrkan idag, varför går vi till kyrkan överhuvudtaget på möten? På gudstjänster? Vad räknar vi med att få när vi kommer dit? Eller vad räknar vi med att ge när vi kommer dit? Varför går vi dit? Är det för att det är trevligt en stund, vi får möta våra syskon, vi får fika tillsammans? Eller längtar vi efter att få höra budskapet, sanningens budskap om Jesus? Har vi fått mat när vi kommer dit? Eller går vi utsvultna därifrån? Ångrar vi att vi gick dit? bättre vi hade stannat hemma, tänker vi så. Därför att man har det bättre i sin egen bönevrå hemma med Herren. Tala och tig inte. Vet ni, jag tror nu är det tid för oss som Guds folk i det här landet som är så mörkt att vi börjar tala ut Guds ord. Det profetiska ordet. Nu ställer jag en fråga till. Hur mycket av kompromiss finns i den så kallade kyrkan? Tänk till. Om vi skulle sitta här och fundera en stund. Hur mycket av kompromiss finns i kyrkan? Hur mycket har vi gjort till sanning? Fast det är inte Guds sanning. Det är inte ordets sanning. Hur mycket har vi format om det som skulle vara Guds heliga tempel? Och vad har det blivit och gjort med oss? Jo, det har blivit. Vi har gjort lögnen till sanning. Eller hur? Mm. Toleransen och humanismen, ja. Det är en del utav det. Det gamla och det nya templet. Ska vi läsa Johannes, det andra kapitlet? Johannes 2. Vi kan läsa från vers 13. Rubriken är det gamla och det nya templet i folkbibeln. Johannes 2:13. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. Återigen, i templet fann han de som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han: ta bort det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: iver för ditt hus ska förtära mig. Judarna frågade honom: vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Ja. Hans kropp, det var det templet. 3 dagar sen skulle uppståndelsen komma. Alltid handlar det om död och uppståndelse när Jesus talar om 3 dagar. Det var här han bevisade att han var Guds son. Så Jesu ord har en dubbel innebörd här. Det gäller både templet och hans egen kropp. När judarna bryter ner hans kroppstempel, Jesu tempel, så bryter de därmed också ner sitt eget tempel av sten. För vid offrandet av Kristi kropp så mister templet för alltid sin betydelse som offerplats. Då faller det främre rummet som står i Hebreerbrevet om. Då brister förhänget in till det allra heligaste. Men Jesus ska på 3 dagar återresa upp sin kroppstempel vid uppståndelsen. Genom att döda härlighetens herre är judarna själva med om att förlösa det tecken de kräver. Och inte bara det. Genom uppståndelsen från de döda ska Jesus resa upp ett nytt tempel. Det nya förbundets församling, precis. Som också kallas Kristi kropp. Här är templet. Det här är templet. Det nya förbundets församling. Jag ska ställa en fråga till. Jag skulle kunna ställa många frågor, men jag ska ställa en till här. Är vår tids ekumenism i själva verket en eller den största avguden? ekumeniken, enheten. Det kanske inte du tycker. Nej. Hur ser vi på ekumeniken idag? Att alla ska bli ett. Därför att det har skapats organisationer runt om i världen för att föra Guds folk tillsammans, att vi alla ska vara ett. Men Jesus hade ju redan bett till Fadern att vi skulle vara ett. Och hur är vi ett? I kroppen är vi ett. I anden, i den helige ande är vi ett. Så inget världskyrkoråd kan samla alla Guds folk och komma tillsammans. Inte ens Sveriges kristna råd kan göra det. För vad händer om man är med och har ingått förbund? Vad händer då? När man har ingått förbund med något, med främmande makter. Ja, men det har vi ju inte gjort, säger du, för alla är ju kristna. Ja, man kallar sig kristna. Men frågan är, vilken lära har man? Kan vi vara ett under Sveriges kristna råd som ingår i Världskyrkorådet, som jobbar tillsammans för interreligiös sammankomst? Att vi ska komma tillsammans med andra religioner. Det är ju allvarligt. Om vi förbinder oss på något sätt, då är vi ju en del av det. Då är vi delaktiga av det. David Wilkerson skrev att det första Herren sa till honom när han kom till New York och Times Square Church då som bildades, så sa han: ni ska inte gå in i något samfund. Detsamma sa Herren till Jim Simbala i Brooklyn Tabernacle. Vi ska inte gå in i något samfund. Varför? Jo, därför att när man kommer in i ett förbund, då kommer man också in under den anden som råder där. Och finns det en annan ande någonstans där, då kommer du också in under den. Och då undrar jag så här, vilka sanningar i Bibeln har fått ge vika för enhetens skull? Hur många sanningar har man fått liksom stryka på foten med? Hur mycket har man fått liksom kompromissa om för att vi ska vara ett, så att världen kan se att vi älskar varandra? Nej, det är ingen organisatorisk enhet Jesus talar om. Hur går det med liberalteologin till exempel, som tar bort många sanningar ur boken, ur Guds ord? Som förvanskar och som uttrycker tvivel och otro och får människor att inte tro att hela Guds ord är sanning. För hela Guds ord är sanning. Vad händer med Bibelns trovärdighet när vi går in i enhet med andra sammanhang där man inte tror på hela Guds ord? För det gör man inte i alla sammanhang. Och det hör vi uttalas idag i vissa kyrkor och vissa samfund. Hur blir det med Jesu person? Hur blir det med Guds enfödde son? Är han verkligen det bland alla? Eller? Hur blir det med dopet? Hur blir det med nattvarden? Och en fråga: leder i själva verket enhetens väg tillbaka till Rom? Leder det i slutändan tillbaka till påven? Ja, säger jag, det gör det. Det är dit det är på väg. Kristenheten är på väg tillbaka till Rom. Levi Petrus sa 1925, när det ekumeniska mötet skulle vara då, att katolikerna är en mästare att jobba bakom kulisserna. Och det gör de än idag. Och vi vet idag hur katolska kyrkan ser på oss som inte är inlemmade i den katolska kyrkan och läran. Att vi är utanför. De kan ju inte heller fira nattvard med oss eller eukaristi. Eukaristi är katolska kyrkans och ortodoxa kyrkans nattvard. Där man tror att när man bryter brödet och delar vinet så blir det Jesu blod och Jesu kropp. Och det är bara en präst som får lov att göra det. Inte du och jag. Vi skulle inte kunna fira nattvard här. Utan det måste vara en präst som ska göra detta. Vi är alla Jesu lärjungar. Och det är inte bara männen utan det är kvinnorna också som får lov att göra det. Det står ingenstans. Varsågod. I katolska kyrkan så döps man in i kyrkan som ett litet spädbarn. Den är enormt stor och du döps in i kyrkan. Det gjorde man förr här i stadskyrkan i Sverige också. Så var man medlem. Och det är därför man har så många medlemmar i svenska kyrkan fortfarande. Påven, en människa, eller? Ja, om man ska tro historien. Om du läser den boken som Per-Arne Imsen har skrivit om påvarna. Så var det inte bara på medeltiden och långt tillbaka som de ansåg sig vara störst på jorden. Utan det är fram till våra dagar. En av påvarna sa till exempel att jag är vägen, sanningen och livet. Att jag har samma makt som Gud. Mitt ord är ofelbart. Har man fortfarande den dogmen kvar att en människas ord, en påves ord, är helt ofelbart. Alltså, man är Gud. Det är många påvar som har sagt det. Man till och med kallar sig Jesus ställföreträdare på jorden. En påve, en människa. Förstår ni vilken villfarelse? Tänk att stå till svars inför Guds tron en gång och säga jag hade lika stor makt på jorden som Jesus. För jag var hans ställföreträdare. Ja, precis. Det kan man undra. Och varför sände han sin helige ande? Om det vore sant. Han har sänt den helige ande till oss. Var och en som tar emot honom får den helige ande. Så att vi alla är ett heligt prästerskap, står det. Säger Petrus. Vilken villfarelse det finns. Det finns hur mycket villfarelse som helst i katolska kyrkan. Det har inte ändrats. Det har inte det. Man har fortfarande den här synen på Maria som Guds moder, som helgonet och ja, himmelens drottning och... Ja, det finns mycket man skulle kunna säga. Jag läste som sagt för lite böner som någon från en katolsk kyrka i Sverige hade lagt ut i, om det var nu i år eller förra året, precis färskt. Och där man ber då till helgonen och där man har vissa skyddshelgon och där man ja, ber för de döda och så vidare och så här va. Och att se så många böner för en död ska rädda dem ifrån skärselden och så vidare. Fortfarande är det så. Det står ju inte så i Guds ord. Nej. Sen en sak som vi kan höra idag utav nuvarande påven. Det är ju synen på islam, judendomen och kristendomen. Att de här tre stora religionerna är ett. Därför att vi har samma Gud. Säger man. Påven säger det. Vi har samma Gud. Vi är Guds barn. Och det är Abraham som förenar oss. Och vi är alla hans ättlingar. Men det är vi ju inte. För det var ju löftessonen. Genom löftessonen. Och det var säden. Det var inte många utan det var en. Och det var Jesus Kristus. Utan Jesus ingenting. Ingenting. Så hur kan vi vara ett med islam som förnekar Jesus som Guds son. Man bekänner honom som profeten. Och man bekänner sig till Maria också inom islam. Men man förnekar att han är Guds enfödde son. Det är märkligt. Det är märkligt. Hur kan vi vara ett med religioner som förnekar Jesus? Det kan vi ju inte. Utan Jesus är vi ingenting. Och ändå så tycker man att kyrkofamiljerna ska bli ett. Man ska se på det som förenar, inte det som skiljer oss åt. Vad har vi i våra tempel idag? Ja, vi skulle kunna stå här till imorgon, men jag nämner bara några saker. En sak som är stor i templet, i den här kyrkan som vi talar om nu då, det är den här mysticismen som har smugit sig in genom katolska mystiker och andra, där man förenas i lära och i bön och i utövandet då, va? Till exempel genom retriter. Vi har inte så långt härifrån, lite utanför stan, så finns det retriter utav Ignatius av Loyola, som var jesuitfadern. Han var katolsk jesuitfader. Och det finns alltså retriter man kan åka på, och de kostar pengar, kan jag lova. Tala om att ta in pengar också i templet. Att man utnyttjar människors svaghet, lurar dem in i en sådan meditation, att sitta ner i såna katolska retriter som Ignatius av Loyola. Man kan gå in och läsa om honom om du inte har gjort det. 1500-talet. Han var egentligen en stridsherre. Så blev han munk. Och, ja, var han som uppfann de här andliga övningarna. Där man vänder sig inåt sig själv och söker i sig själv för att hitta det där. Det finns så mycket. Det finns bönevandringar, det finns korsvandringar, det finns frälsarkransar, alltså radband. Man kan tända ljus, man tänder ljus för de döda. Alltså det finns hur mycket som helst av en massa övningar. Men vad säger Bibeln? Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus Kristus. Det går inte. Du kan söka inuti dig själv. Du kan söka i allt möjligt, men du kommer inte någonstans. Den som tror på sonen har evigt liv, säger Bibeln. Tro, otro, det är samma med olydnad. Tro är att lyda. Och jag tycker att allt det här är en sån sorg i mitt hjärta när jag ser hur man i den ena kyrkofamiljen efter den andra plockar in detta. Det här är ett oerhört svek emot Guds son. Vi trampar Guds sons blod under fötterna när vi säger att det räcker inte med vad du har gjort. Vi måste plocka in lite till så att vi känner oss till freds i vår själ, allt det själiska. Den som inte tror, den som inte har sonen har inte heller fadern. Så säger ju Bibeln. Den som inte har sett sonen, ja, han har inte heller sett fadern. Vi måste se Jesus. Det är genom Jesus. Det finns inga andra hemliga vägar. Det är så många hemliga sällskap idag. Det är så hemligt och det är så mystiskt allting. Det finns inga hemliga vägar. Det är bara Jesus. Och om vi sätter enheten idag, ekumeniken, före Guds ord, då har vi inte längre kärleken till sanningen. Och det är allvarligt. Då har vi kärlek till lögnen. Eller hur? Ska vi se om vi kan hitta andra Thessalonikerbrevet här. I det andra kapitlet. Andra Thess och det andra kapitlet. Vers 9. Så talar Paulus om den laglöses ankomst. Vi känner redan nu laglöshetens ande. Nu upplever vi laglöshetens ande i Sverige. Och nu äntligen börjar politikerna i det här landet och tala om det. Men det är väl inför valet, för att man vill ha goda valresultat. Man vill att, de vill att vi ska rösta på dem nu. Nu lovar de guld och gröna skogar igen. Och nu ska de gå till rätta med kriminaliteten och de ska gå till rätta med allt. Men det är bara Gud som kan, det har du rätt till. Det finns bara en som kan rädda Sverige och det är Jesus. Då står det i alla fall i andra test, det andra kapitlet och vers 9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Tänk det, vad viktigt det är, va? Så står det till och med att därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Ska vi läsa ett ord till i andra Johannes? Andra Johannes. Ska jag hitta det? Jag läser några ord. Andra Johannes brev. Nej, jo, andra Johannes brev. Från vers 7 där så står det just så här: ty många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit till köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Kan det bli tydligare? Vi ska förbli i Kristi lära. Och så säger han, Johannes, om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar, står det. Man kan läsa i första Johannes brev också. Det står i 1 Johannes 4:1. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och vi kan titta på andra kapitlet och läsa lite där också. 1 Johannes 2:18. Kära barn, den sista tiden är här, säger Johannes. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Och lägg märke till att han säger, från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Det var inte någon, det var ingen, vem som helst som sa det, det var Johannes som sa det här. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse, säger han till Guds lärjungar där. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Det har jag vi, det är väl underbart. Jag prövar andarna, hur testar man? Jo, gentemot ordet. Det var det judarna i Berea gjorde. De ville själv ta reda på, står det här i skriften? Och liksom, det är ju så man ska göra. Skriften talar tydligt. Det finns där, Guds ord. Ja, det gör jag med. Jag älskar Guds ord. Det är helt underbart. Det är det. Ska vi läsa det sista här från 1 Johannes också, i det andra kapitlet. Andra kapitlet i 1 Johannes brev, vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Ja, det är bra. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Ja, det var några bibelord där. Guds hus har blivit i vår tid, och har väl varit från och till. Men verkligen i denna tiden. Vi hade en fantastisk undervisning här för ett tag sedan i Borensberg. Med Ylva och Per Randevik. Som gick igenom lite det andliga skeendet i världen idag. Och vad vi ska börja se upp med. Vi får hoppas att det blir någon mer sån där dag. Jag har sagt det. Ylva ler lite här, men vi får se. Guds hus, köpenskapens hus. Som det inte ska vara. Jo, i det huset idag kan du köpa, handla och du kan sälja. Du kan marknadsföra mycket. Utav dina åsikter och ditt tyckande och ditt tänkande. Du kan hämta inspiration ifrån andra religioner idag i Guds hus. Filosofier och kulturer. Du kan få in mycket utav hela Österlandets utbud i huset idag. I vissa så kallade kyrkor så har man yoga och mindfulness. Och framförallt så har man dessa retriter med djupmeditationer och så vidare. Och i en del andra tempel så talar man bara om välgång och lycka och framgång. Du ska få precis vad du vill. Och så ska du ge så mycket pengar du kan till predikanten så han kan köpa sig en ny bil. Och så vidare. Och allt det där är ju så transigt. Men för det är liksom, det är också så långt ifrån ordet man kan komma. Ja, det finns ett karismatiskt utbud i vissa församlingar, kyrkor, hämtat långt bort ifrån Bibeln. Med upplevelser utöver det vanliga. Upplevelser som gör att du bara vill ha mer och mer och du blir aldrig mätt. Det mättar dig inte. Det mättar inte. Nej, det är kött. Det är själiskt. Och i vissa sammanhang så har du bara underhållning som tillfredsställer dig. Du kommer in där och det är bara underhållning. Och det är proffsigt på toppnivå alltså. Det är mycket underhållning i Guds hus idag. Man har ett sken av Guds fruktan, säger vi, men man vill inte veta av dess kraft. Man har namnet om sig att vara kristen, säger Uppenbarelseboken. Och man vill vara världens vän. Man vill anpassa sig till denna världen. För att vi ska kunna locka de ofrälsta med. Kan det bli mer fel? Vad är det som drar de ofrälsta? Det är Guds helige ande som kan tala i hjärtat. Och det står också i Bibeln att om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Det här bara lite utav den här köpenskapens hus som finns idag. Det finns en uppsjö oändligt mycket som vi har ersatt templet med. Som ska vara Guds heliga tempel. Ska vi tiga eller tala? En fråga. Ska vi tiga eller ska vi tala? Då ska jag läsa en vers ifrån Romarbrevet. För det här kan hända om vi talar. Romarbrevet 16. Där säger Paulus i Romarbrevet 16 och vers 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ja, och detta har vi också varit med om. Vi har tagit avstånd ifrån de bröder som vållar splittring, som kommer in med en annan lära. Det är i strid med den lära som vi har lärt oss sen barnsben. Den lära som vi har fått utav våra fäder. Som vi har fått undervisade utav apostlar eller profeter eller ja, Guds ord. Vänd er bort från dem, säger Bibeln. Men det kan bli precis tvärtom. När du reser dig upp. Och du påtalar att det här är en annan lära, en annan ande, ett annat evangelium, en annan Jesus. Som katolska kyrkan har inte samma Jesus som vi. Vi har ingen eukaristisk Jesus. Vi har inte den läran som katolska kyrkan har. För den är obiblisk. Och när du går emot det, Då är det precis just det att då kan det bli du som blir kallad splittrare. Och det har vi också upplevt. Vi har blivit kallade av många splittrare. Men jag tackar Gud för det. Jag tackar Gud. Jag är inte ledsen för det. För jag känner bara, har vi fått göra det för Jesus? Har vi fått stå upp för sanningen? Då vill jag bara tacka Herren för att hans nåd är så stor emot oss. Och att vi har, som Paulus säger, att vi har befunnits värdiga att lida för namnets skull. För det är för Jesus skull, det är inte för vår skull. Det enklaste är ju alltid att gå med strömmen. Men går du mot strömmen, då händer det ju någonting. Men det står ju om apostlarna att Guds härlighets ande vilade över dem. Och de gick ut med glädje när de hade blivit piskade. De fröjdade sig i anden när de hade fått lida för namnets skull. Men man får vara beredd på det. Om man vågar upplåta sin röst. Eller så kan de säga att vi dömer. Vi ska inte döma andra. Nej. Men det är bättre att döma nu än att stå på domens dag och få lyssna till sanningen, eller hur? Det är bättre att ropa ut som de gjorde. Det här är sanningen, lyssna. Omvänd er. Än att stå på domens dag. Och varför skulle vi hålla inne med sanningen? Varför ska vi göra det? Vem gagnar det? Vem vinner på det? Gissa, om inte fienden. Om vi tiger, va? Då gagnar det bara Satan. Det gör ju det. Och det vill vi inte vara med om. Vi vill tala ut, ropa ut sanningen. Vi behöver inte slå upp det då, men i Johannes 10 talar Jesus om att han är den gode herden. Och han säger så här att fåren känner herdens röst. Och de följer herden. Och så säger han där när han talar om det att jag är den gode herden. Och det säger han i det sammanhanget. Därför att han är en motsats till de falska herdarna. Och de falska herdarna, de kommer inte in på rätt ställe. De kommer egentligen aldrig genom Jesus. För de har heller aldrig lärt känna honom. Många har en kunskap som sitter i huvudet. Men de känner inte Jesus. Utan de har klivit in vid sidan om dörren. Det är därför Jesus säger på det här stället i Johannes 10. Jag är dörren. Och den som går in på något annat ställe. Det är en falsk herde. Det är en tjuv som har kommit för att stjäla, slakta och döda. Varför säger Jesus här? Varför undervisar han oss om detta? Om inte för att vi ska lyssna. Och ta till oss detta. Och vara vaksamma. I alla tider har det funnits villfarelse och villolära. Falska herdar, falska profeter och så vidare. Och vi ser enorma rörelser idag. Profetrörelser och apostlarrörelser som växer fram. Och de är självutnämnda. De profeterar stora ord. De profeterar lycka och välgång och de talar om hur det ska bli, men ingenting händer. Så vad ska vi göra då? Ska vi stå med? Ska vi vara med i den skaran? Vill du vara med i skaran? När det frälsta tåga in, sjöng vi ofta när jag var liten också. Jag vill vara med i skaran. Amen. Ja, men vi vill vara med i skaran. Det står ett så märkligt ord här också i Johannes. Om vi tittar på det också. Jag ska strax sluta här. Johannes 11. Johannes 11 och 52. Ja. Det är Kajfas, det är överste prästen. Som träder fram. Och talar profetiskt. Egentligen, fast han kanske inte riktigt var medveten om det. Då säger han i vers 52 där i 11 kapitlet i Johannes. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Och nu tror jag tror verkligen det, att nu är den tiden när Gud börjar samla sitt folk. Jag sa förra gången om David Wilkerson, där han talar om, har du inte den boken Synen så skaffa den. Mycket bra. Han talar ju så tydligt och klart om två kvinnor i ändens tid. Och den ena är skökan och den andra är bruden. Och den skökan, den som är otrogen mot Gud, hon är otrogen emot läran, emot Jesus. Hon är inte trogen, hon håller sig inte till sanningen, utan hon har lite vid sidan om. Och det kallar han för superkyrkan. För den kommer att växa sig så stor. Den kommer att samla stora, stora skaror. Det blir en superkyrka som kommer att vara så otroligt populär. Och jag tycker att vi redan ser den. Jag tror att det är, jag inte bara tror, för Bibeln säger att det är uppfyllelsens tid vi lever i. Det är ju så, ändens tid är uppfyllelsens tid. Och jag tror att Gud samlar sitt folk. Och då är frågan, vill du vara bland brudeskaran som ropar att Jesus kommer snart? Eller, amen, halleluja. Eller ska du stå med i den här skaran som bara tycker att allt är så häftigt och det är så bra, vet du, och det ska bli så bra och vi ska få så mycket och vi ska ha så mycket. Många har nog avfallit. För Bibeln talar om ett stort avfall i ändens tid. Och då får vi bara be och tro att så många som möjligt ska bli räddade. Och det är där vi kommer in också. Jag tror nämligen att vi har en uppgift för Guds folk. Och det är därför jag säger, vi ska tala och inte tiga. Vi ska varna och vi ska ropa ut. Även om det kostar oss vårt anseende. Även om det kostar oss vårt rykte. Så ska vi tala. För Gud älskar sina barn, precis som du säger där, Fredrik. Han vill att de ska bli bevarade. Herren har gett sitt liv. Han har betalat priset på korset. Men många ska avfalla i den sista tiden, säger Bibeln. Men det är så här, att om man låter sig vilseledas och föras bort ifrån Herren, om man börjar och tar in något annat, det är väldigt allvarligt i Bibeln. Och det är just detta vi behöver tala om. Varna människor att inte gå in under något annat. Gud är trofast och han har gett oss sin ande för att han vill visa vägen. Vi har fått Guds ande. Men om vi tar in något av en annan ande, eller det mänskliga tänket i det här sammanhanget, då är det farligt. Det är farligt. Men tack och lov så står det i Bibeln att Gud har i ändens tid sparat en rest. Ett folk som står kvar i honom, i sanningen. Det står så. Och vet du, vi kan bara be att vi ska få vara med bland det folket. Vi läser två verser ifrån Romarbrevet här. Romarbrevet 11. Vers 4 och 5. Vi har talat om det förut, om Elia. Elia som trodde att han var ensam kvar som profet. Tänkte också på det han gick emot folket med. Det var att de hade tagit in av balen av andra gudar. Och då sa han till dem, hur länge ska ni halta på båda sidor? Och så genom Guds eld som föll på altaret så bevisade han vem det var som var Gud. Därför att de var precis som vi, de hade hittat en ideologi i att kunna leva i samexistens mellan Gud och Baal. De levde i samexistens med sina egna gudar. De tillbad Gud, de offrade till Herren, men samtidigt så hade de annat vid sidan om. Och Gud är en nitälskande Gud. Han älskar sitt folk. Han är svartsjuk. Han vakar över sitt folk. Och han säger att vi ska inte ha några avgudar vid sidan om honom. Det är det här kompromisstänket. Men då står det här i kapitel 11. Ja, Elia kan vi säga. Vi kan läsa det från vers. Han vände sig till Gud där i vers 2. Och anklagar Israel. Så sen i vers 3. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Av nåd. Amen. Det är så underbart att veta det. Det är så underbart. Och förra gången så var det något så märkligt som skedde. Jag hade talat och fienden, han plågade mig i 2 dagar sedan för vad jag hade talat. Det händer också när man står så här framme. Och jag tyckte liksom att fienden, det var något han inte gillade, där fienden. Men jag kände mig så plågad. Och så hade Gullbritt varit framme, syster Gullbritt, här och läst hela psalm 91 för oss, som är underbar. Och jag vittnade lite om den änglaupplevelsen jag hade när jag var i djupaste nöd för många år sedan. Och någonting var det som irriterade fienden där, tror jag. Men i alla fall så hade Thomas varit inne och lyssnat på Carter Conlon från Times Square Church. Och vi brukar tipsa varandra lite ibland om predikningar. Så jag tänkte att jag ska uppmuntra mig själv med att gå in och lyssna på Carter Conlon. Det är hans efterträdare, David Wilkinsons efterträdare i Times Square Church. Så jag gick in, så kunde jag för mitt liv inte komma på rubriken. Det var precis blankt. När jag kom in där på sidan tänkte jag, vad var det nu jag skulle lyssna på som Thomas sa? Men då står det en rubrik där som bara talar till mig. Your sermon. Alltså your sermon. Alltså din predikan. Ja, tänkte jag. Men då går jag väl in och lyssnar på den då. Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag blev så uppmuntrad. Det var 11 minuter han predikade inför en bönesamling, tror jag. Och allt det han sa berörde det som jag hade varit inne på. Och till och med psalm 91 citerade han ifrån. Och då kände jag bara... Ja, precis. Då kände jag bara så här, tänk vad Gud är god. Då tröstade han mig och kunde ge uppmuntran genom att han sa, du ska lyssna på den, your sermon. Din predika. Alltså det var ju så talande med. För det var ju den jag hade så illa av, min predika. Och så talade han rakt in i mitt hjärta. Och blev så uppmuntrad blev jag. Tänk att det kan vara så. Om att vara ljus. Att Jesus är ljuset. Att vi ska vara ljus. Och psalm 91. Jag tycker så mycket om psalm 91. Men i psalm 91, den första versen där, så ja, det, hela psalmen är ju helt fantastisk. Men då påminner Gud om ordet, för han kan påminna, den helige ande påminner om ordet. I första versen i psalm 91 står det, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Vi får sitta och vila. Och han säger, i Herren har min tillflykt och min borg, min Gud som jag har förtröstat på. Och så får hela psalmen går ut på att han ska rädda dig. Han ska täcka dig med sina vingfjädrar. Och vi ska inte frukta något. Men så tycker jag så mycket om vad det står. Jag har en King James Bibel också. Så står det att i första versen där. Att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, så står det, in the secret place. Alltså, det var synd att inte vi har den i svenska bibeln. In the secret place. Alltså det betyder en hemlig plats hos Gud. Och det vill jag säga till dig och mig idag. Att i det här mörkret och i den här världen, och när vi nu vågar tala ut och inte tiger längre, Då finns det en hemlig plats hos Gud. Där vi kan ha vår tillflykt. Dit vi kan fly. Där vi kan känna oss trygga mot nattens fasor och ja, allt det som händer dagtid, allt det som sker, står i psalm 91. Där kan vi ha vår trygghet i allt. Det finns en hemlig plats. Och där vill han tala med dig och mig. I liksom förtroende bara till dig och mig vill han tala med oss. Han vill uppmuntra, han vill trösta. Precis som han gjorde med mig där också. Din predikan. Ja. Och jag blev så glad och så uppmuntrad. Och så kan han sända änglar. För det står det också i psalm 91. Att han ska ge sina änglar befallning om dig. Att bevara dig på alla dina vägar. Och det talade jag om förra gången. Att jag såg på min tomt. När jag var i djupaste mörker. En hel skara av ljusklädda varelser. Som gick där ute. Och jag bara visste. Gud är med. Gud håller mig i sin hand. Vi får gå igenom svårigheter ännu. Det har vi inte blivit lovade att slippa undan. Men han är med. Han sviker. Det är inte hans natur. Han kan inte svika. Han är inte så. Och glöm inte. Vi är hans skapelse. Han har gjort oss. Han älskar oss. Han vill rädda oss. Han vill bevara oss. Tänk på att det finns en hemlig plats. Och ett ord som jag, det är det sista nu säger jag. Ett ord som jag lämnar nu, det sista jag gör här till dig också. Som känner att det är tungt i kampen. Och det är svårt om man blir attackerad. Man blir hårt ansatt ibland. Jag vet, jag har sagt det förut här i Free Church, men jag säger det en gång till. När Peter inte var frälst och vi firade 15-årig bröllopsdag och åkte till Stockholm. Och han var lite motståndare mot det andliga. Min man där ute, det är han inte idag. Men då var han det. Och då tänkte jag, vi hade firat, ätit gott, bott på hotell. Eller vi bodde på hotell. Och så sa jag, kan vi inte imorgon gå till Klara kyrka, sa jag. För det var ju väckelsemöten där då. Jag tänkte, jag sa det är högmässa där, sa jag. Och då tänkte jag liksom det, om jag säger det så kanske han vågar gå med. Och så var det ju Karl-Erik Salberg. Och på natten när vi låg på hotellrummet så växer jag av att någon talar i rummet. Och det var så tydligt. Och det var det här ordet. I Lukas 10 och 18. Han sa till dem. Det här var 1997 har jag skrivit. Han sa till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Det var Jesus alltså. Se, alltså som sa detta. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, sa han till sina lärjungar. Och när jag hörde det så tänkte jag, wow. Ja, så la mig ner, för jag satte mig upp då. För jag hörde det. Hörde det. Jag vet inte om jag hörde det inuti. Eller om jag hörde det så vet inte. Jag bara hörde det. Och så skulle jag sova. Rätt vad det är. Hände samma sak igen. Citeras de här orden för mig. Och jag satte mig upp. Jag tittade på Peter och jag tänkte. Men hör han inte? Vaknar han inte? Nej, han sov så gott. Så jag la mig ner igen. Och efter ytterligare en stund. En tredje gång upplevde jag detta. Så jag förstod att Gud ville säga någonting. Och jag tror att det var ett ord som Gud gav till mitt hjärta. För framtiden. Då fattade jag inte det, men nu fattar jag det. Och så fick jag med Peter på den där högmässan då. Och vi blev anvisade en plats nästan längst fram. Där kom de ungdomarna med sina biblar och kyrkan blev fullsatt. Och så kom Karl-Erik Salberg in och så tog han mikrofonstativet och så gick han och ställde sig i mittgången och skulle börja predika. Gissa vilket bibelord han läste. Ja, jag glömmer det aldrig. Jag har berättat det för honom faktiskt. Jag undrar vad det kan betyda, sa han. Ja. Men jag tror att det var liksom en uppmuntran. Så när jag läste det ordet så fick jag nästan att jag fick nypa mig. Alltså. Jag tänkte, Gud, du vill verkligen tala, du vill säga någonting. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde och ingenting ska någonsin skada er. Det ordet lämnar jag till er idag och dig som lyssnar på det här. Kom ihåg det, att det är Jesu ord till sina lärjungar. Så stor är hans makt. Därför ska vi inte frukta vad helst som sker. Amen. Tack och lov. Tack att ni har varit med i predikan så flitigt här också. Det var ju roligt. Vi skulle ha det lite oftare. Ja. Amen. Nu går vi ut härifrån idag. Och så tänker vi. Nu ska jag inte tiga längre. Nu ska jag tala sanningen. Våga tala ut det. Kanske det kan vara till uppmuntran och till tröst för någon annan. Kanske det får bli till välsignelse för någon som sitter fast i något. Tala sanningens ord. Åh, Jesus, vi tackar dig. Vi prisar dig, Herre, för ditt ord som är levande och kraftigt. Verksamt. Det är skarpare än något fegat svärd. Tack, Herre, att det delar i vårt innersta. Det skiljer ljus och mörker åt. Herre, det delar våra tankar med dina tankar. Tack att du bryter in i våra liv, Herre, genom ditt underbara ord. Ditt ord är så mäktigt. Och Herre, nu ber jag att vi ska få vara en röst som ropar i Sverige. Att vi ropar ut sanningen i Sverige. Att vi avslöjar, Herre. Du har sagt att vi ska inte ha något att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan vi ska avslöja det istället. Och jag tackar dig för att du ska ge oss kraft, Herre. Att stå upp. Och likt dina tjänare och tjänarinnor har gjort i alla tider. Och ropat ut sanningen, Herre. Om det är någon tid vi behöver ropa ut sanningen så är det nu när det närmar sig slutet, Herre. Herre, vi tackar dig för att du kommer för att hämta din brud, ditt folk. Åh, Herre, jag ber att du ska bevara ditt folk. Att du ska väcka ditt folk, Herre. Jag ber att vi ska få våra väckarklockor i det här landet, Herre. Att vi får vinna tillbaka våra bröder och systrar, Herre, som har gått vilse, Herre. Och tack att du ska bevara oss i Free Church, Herre. Herre. Tack att du vill bevara oss var och en, Herre, som lyssnar till detta, Herre. Att vi får vara och leva i sanningen, Herre. Herre, låt din ande uppfylla oss och smörj oss med din kraft, Herre. Så att vi får kraft att vittna frimodigt om detta, Herre. Du är underbar, Jesus. Och vi vill ge dig äran för allt vad du har gjort. Och vi säger det. Vi bekänner oss i vår tro till dig. Alla dina verk, alla dina gärningar. Allt vad du har gjort, det räcker för oss. Vi behöver inte lägga till något enda. Vi behöver inga hjälpmedel. Du har ju gett oss hjälparen, den helige ande. Vi behöver inte dra ifrån något. Vi ska inte kompromissa om sanningen. För det är den som gör oss fria. Tack för sanningen som gör mina systrar och bröder fria, Herre. Tack att vi får leva var dag i sanningen, Herre. Och få vara ditt ljus i Sverige, där vi lever. Här i Linköping, på varje ort, Herre. Jag tackar dig för att du, Herre, ska leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Och jag ber att vi ska få tala in i människors liv, Herre, genom din ande, Herre. Så att det berör människors hjärtan, Herre. Och att vi får ropa ut än en gång, Herre, omvänd er. För tiden närmar sig när du ska komma tillbaka. Herre, vi prisar dig att du kommer snart, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du är så underbart god emot oss. Amen, amen, amen. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Mm.